En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hallå Röda tråden, Anders Lindberg.
Hallå, hallå.
Marcus Alexandersson.
Hallå.
Sina Aldevanig.
Hej.
Susanna Kirkegård. Hej. Idag ska vi prata om massa olika ämnen, så vi ska snabba oss och vara mycket effektiva. Jag tänker att vi börjar med att riksdagen får avbryta sammanlovet för att gå in och mosa igenom. Ja, Anders, vad är det de ska pressa igenom imorgon?
De börjar väl idag redan, fast de har arbetsplenum imorgon och arbetsplenum på torsdag. Och det är ju i stort sett alla de sakerna som regeringen lämnade för sent, kan man säga.
Mm.
Så det är en väldig massa straffskärpningar, och den här straffrabatten, den här ungdomsrabatten som de kallar det för, mängdrabatterna, alltså olika straffskärpningar, förändringar i olika repressiva riktningar. Och alltihopa det här har ju regeringen normalt sett fått lägga inom en tidsram. Det brukar vara någonstans i mitten av mars, och sen så behandlas det under våren. Men nu har då regeringen lagt det här så sent, så då måste det kunna behandlas innan de inte längre har majoritet. Och det här är alltså uttalat från Moderaterna, att så länge de har majoritet så kan de ju dunka igenom det här.
Mm.
Och då vill man inte ha det efter den 13 september, för de räknar med att torska det här valet.
Smart i
och
för sig.
Och då ligger alltihopa nu då, de här två dagarna.
Mm.
Så det är det som händer. Och sen i sak så det här är skitkonstigt bara.
Ja, Sina, vad säger du?
I sak menar du då frågorna som ska diskuteras snabbt, ja eller nej?
Ja, ja eller nej.
Det säger jag. Kolla, ja, för jag tänker så här, det finns också någonting lite hoppfullt. För de riskerar att förlora en del frågor. För det som Anders säger, att det är straffskärpningar, och det är de här tonårsutvisningarna till exempel. Det är ju inte så att de vill stoppa dem, utan de ska ju rösta om dem nu. Och istället så har det enda de har ändrat det till 21 år. Men nu har oppositionen lagt fram ett motförslag som då skulle kunna ta sig igenom. Och som, hela tiden så är det ju liksom att C, V och MP, de vill egentligen inte ha de här skärpningarna, de vill inte ha, det finns också det här med krav på vistelsetid som högern vill ha till exempel. Och Socialdemokraterna är så här, vi kanske vill ha ett år istället för två år. Och då, alltså, så att det finns motförslag som mildrar de här tuffa kraven i alla fall, även om Socialdemokraterna verkligen inte backar, för att de vill ju möta dem på mitten hela tiden. Men det var inte det jag skulle göra. Jag skulle inte gnälla på sossarna framförallt, utan säga att det finns lite hopp om att de ändå kan förlora några av de här omröstningarna.
PGA-kvittningssystem?
Ja, kanske. Alltså, precis. Och så, där de har lyckats samla liksom, de här fyra andra.
Ska man inte glömma att de har ju förlorat 13 år i fängelse till exempel.
Ja.
Det har de redan torskat. Så att, jag menar, de vill inte göra några ändringar från början när det gäller anhöriginvandring och så vidare. Så, så att det är klart att det är ju en regering som majoriteten är skakig. Alltså, det är inget snack. Men däremot, alltså, det är ganska fulspel av talmannen att acceptera att man har liksom extra sammanträde bara för att regeringen håller på att förlora sin majoritet och därför ska kunna dunka igenom saker som är för sent beredda. Alltså, det är ganska fult alltihop.
Jag tycker man har märkt senaste veckorna att Moderaternas främsta talepunkt har varit det här med mängdrabatten, och att sossarna vill ge rabatt på våldtäkter till exempel. Och sanningen är att Socialdemokraterna säger att det är ohållbart att ta bort allt på en gång, för då skulle fängelserna svämma över totalt, det gör de redan, så att man vill ta lite i taget och börja med sexualbrott då, vill de, och sen bygga ut kriminalvården snabbare. Men vad tror du, Marcus, tror du att det här funkar, eller varför har de just mängdrabatten som sin stora talepunkt nu?
Men jag tror det funkar, och det finns ju ett antal motbilder här som det gäller liksom, att vilken vill man exponera mest, och den här bilden att ja, men här stressar man fram den här voteringen i augusti, det är precis som Anders säger, det är ju för att man tror, eller kanske rent av är övertygad om att man inte liksom klarar ett val, samtidigt som man själv försöker sätta bilder om att man är angelägen om att få, att man har högt reformtempo på framförallt justitiedepartementet, så det finns ju liksom några olika motbilder här liksom som man är angelägen om att sätta. Men den här med mängdrabatten, ja, men lite glad är man nog att Socialdemokraterna valde att säga nej till den här propositionen, och lite grann har väl det varit metoden också, att det drar det ett, ett varv längre för att kunna få de konflikterna som man vill. Och det har ju varit nästan absurd argumentation många gånger liksom, där man verkligen har namngivit enskilda brottslingar liksom, och visat på sociala medier och på annat sätt liksom, att den här med socialdemokratisk politik kontra moderat eller liksom en högerpolitik så hade den här fått så här många år i fängelse och sådär. Så det är ju en önskvärd debatt, men det visar också på någon form av desperation och på ett ganska smutsigt spel och sådär, medan då Socialdemokraterna har visat att ja, men vi har också i grunden en annan politik, så att det är nu svår, för den blir ganska teknisk också för oppositionen så att säga, att visa vad man vill. Så att, visst, det är en klar fördel för regeringspartiet eller Tidöpartierna.
Vad tänker du, Anders, om man liksom zoomar ut och struntar i exakt vad det är de ska rösta igenom nu? Vad säger det om regeringen och talmannen och så, att man på något sätt förändrar systemet och kallar in folk på det här sättet? Kommer det fortsätta vara så? Är det som kvittningssystemet, att det är någon slags gräns som man passerar och som sen inte går att backa?
Jag vet inte. Alltså, den svenska grundlagen och den svenska riksdagsordningen bygger ju på väldigt mycket oskrivet. Alltså, det är väldigt mycket normer som finns, som sitter i väggarna. Även sådana här centrala saker som så här, ett budgetsystem och ekonomiska beslutsfattande och sånt där bygger ju i grunden på väldigt mycket på, inte på lagstiftning utan på att man har en viss tradition i hur man arbetar. Och grejen är den att nu ändrar man ju fundamenta. Kvittningssystemet är ju en sån här sak som inte är lagfäst alls. Den är ju helt liksom en överenskommelse mellan partierna.
Ja.
Den här typen av makt har ju talmannen och har ju riksdagen naturligtvis, att liksom en riksdagsmajoritet kan ju göra ganska mycket. Och där kanske vi i framtiden ska fundera på, ska det verkligen vara på det sättet? Eller ska det vara så att det är mer lagbundet? Därför att Sverigedemokraterna respekterar ju inte normer. Och nu visar det sig att hela högern inte respekterar normer. Och det innebär ju naturligtvis att i förlängningen så kommer man att få lagstifta om normer, man kommer behöva ha en författningsdomstol, man kommer liksom behöva ha ett helt annat sätt att organisera samhället än vad vi har gjort. Och jag tror att på många sätt den här mandatperioden, den har varit en början till en sån utveckling. Alltså Socialdemokraterna har traditionellt alltid varit mot den typen av idéer som författningsdomstol eller detaljregleringar. Men det är klart att när man inte följer normerna, när man inte följer de värden så att säga, som systemet bygger på, det är klart att då efter ett tag så kommer man att behöva lagstifta. Och så att, jag vet inte, det kanske är så att man ska ha fasta mandatperioder för riksdagen där man inte kan göra så här i en framtid. Samtidigt, det är en månad kvar till valet när de här besluten fattas. Så att det är klart att jag tror ju att det är för sent för högern att rita om kartan nu. Men hela idén som de har, det är ju att splittra liksom de rödgröna partierna, så är det ju liksom att få igenom sin politik innan man tappar sin majoritet. Men det är inte så vi brukar göra.
Nej.
Ja, och det här popstoppet som man brukar följa, liksom det är ju talmannens ansvar. Talmannen har ju varit rätt angelägen om att visa att han står över partipolitiken, men här följer han ju till föga och liksom visar att han i grunden är moderat. Och liksom,
alltså proppstopp som i propositions...
Ja, precis. Att man ska liksom lämna dem, i, som Anders sa, liksom i mitten på mars för att de ska kunna hanteras i den ordning så att säga, innan riksdagen stänger i juni. Liksom. Men här liksom visade de att vem det är som bestämmer över honom, och då liksom är det Kristersson som berättade liksom vad det är som gäller, och då följer han till föga.
Vi hoppar vidare snabbt. Idag publicerades en efterlängtad skrift, nämligen Richard Jomshofs nya bok, som jag redan har glömt vad den hette, Kafir.
Ni tittar alla på mig.
För att du är den enda som kan arabiska.
Kafir, ja precis. Ja. Men den betyder
ja.
Typ
ja, det betyder otrogen mot Gud, då ska vi säga.
Precis.
Ja, viktigt att förtydliga.
Boken, alltså icke-troende typ.
Ja, och så han har alltså skrivit en bok med en arabisk titel. Titeln står också på arabiska på framsidan på boken. Man får väl säga att layouten är ganska tydligt inspirerad av en helig skrift. Vad är det, en slump att den här kommer en månad innan valet?
Alltså det här är ju den här emotsedda augustiöverraskningen som ju då ska rita om kartan. Eftersom högern vet ju att koranbränningarna ritade om kartan tidigare, så vill man nu ha samma typ av reaktion, att alla människor ska bli arga och vi ska skriva upprörda ledare över det här, och så ska liksom de får säga oh nej, vi hotar vår yttrandefrihet, bla bla bla. Och jag utgår ifrån att boken har ungefär samma kvalitet som allt annat Jomshof gör. Så att det är väl antagligen ingen större verkshöjd på den.
Den var också nästan 400 sidor lång.
Och dyr såg jag också.
Dyr också.
Men jag tror att det här är ju ett försök att provocera igång människor nu.
Ja.
Och vi har ju sett det här under liksom ett par år nu, att man höjer tonläget. Alltså det finns en slags antimuslimsk miljö i Sverige. Som domineras av ett antal liksom noder som håller ihop den, ett antal akademiker, ett antal ledarsidor och SD och så vidare som liksom håller ihop det här. Och den här antimuslimska miljön vill ju ha någon form av islam som valfråga. Och vi såg också i Almedalen hur folk skulle förbjuda slöjor och såna här saker. Så att man har ju liksom under lång tid försökt få, och så nu är frågan då, går folk på det här? Kommer man att se liksom samma motreaktioner som koranbränningarna?
Är inte folk lite trötta på det där nu? Plus att det framstår inte mest som lite komiskt att Richard Jomshof ger ut en bok som ser ut som en koran där det står på arabiska. Alltså är det inte bara för knäppt? Eller?
Så det är så knäppt att så här, jag har tappat lusten att kommentera det. Jag blir liksom bara så här, men alltså gör din grej Jomshof. Ja, liksom, det är verkligen sånt hetsande och det är sant och det handlar liksom inte ens bara om muslimer, det är verkligen alla som inte ser ut som typ så här Kalles Kaviar, Anders Lindberg typ. Och jag tror också att folk har börjat nå en gräns. Nej, men det var, alltså, det var ett kommatecken. Och att jag tror också att folk börjar nå en gräns. Alltså, jag har verkligen gjort det. Alltså, jag kan inte reagera på den här boken. Och jag undrar hur många som faktiskt kommer uppmärksamma den. Alltså, eller om det bara kommer falla platt. Typ. Alltså, nu sitter ju vi och snackar om det och fnissar.
Det är ju
faktiskt liksom.
Kul.
Ja, för det är helt, alltså, det är helt overkligt.
Men jag skulle tro att den här boken är nog inte till för att läsas. Det är inte det som är poängen, utan poängen är att den ser ut som en koran.
Alltså poängen, jag tror så här. Jag tror inte det blir någon augusti-överraskning, för jag tror de har liksom redan avslöjats att det här var tricket.
Ja.
Nu är frågan, hur arga blir människor? Hur mycket gör folk bort sig när de ska liksom protestera mot detta? Hur mycket bråk blir det? Så att liksom det här lallande fåneriet om oh nej, vi hotar vår yttrandefrihet för vår bok och sånt. Alltså hela den retoriken liksom, det bygger ju på att det finns en motreaktion nu. Jag har ju lust att man sätter sig på sig en clownnäsa och ställer sig framför liksom. Alltså, för det är ungefär den bemötandet den bör ha. Sen så har vi ju sett, alltså, vi har ju sett ett antal sådana texter som är just den här liksom antimuslimska miljön som finns i Sverige, den producerar ju oerhört mycket dokumentation. Och vi ser ett antal beslut från regeringen som ligger i linje med detta. Alltså man skulle ta bort ordet islamofobi. Man ska börja utreda om politisk islam håller på att ta över Sverige. Ni vet den här konspirationsteorin om att muslimer håller på att ta över. Expressens ledarsida publicerar text efter text efter text efter text som handlar liksom på de här temana. Många av dem handlar om mig. Vilket är lite ironiskt med tanke på att jag inte har med saken att göra egentligen, men jag blir indragen på något sätt.
Islamist.
Ja, men exakt. Jag blir indragen på något sätt. Det är liksom i Expressens tankevärld.
Ja.
Och det här bara fortsätter liksom, det här spåret. Så att jag föreställer mig att den miljön kommer att producera oerhört mycket material om varför det här är jätteviktigt att prata om den jävla boken. Men som sagt, det bygger på att någon annan bryr sig.
Tror du att någon bryr sig, Marcus?
Men just överraskningsmomentet som vi pratar om, det blir nog inte som vi kanske har spekulerat i.
Mm.
Men just det här att man intellektualiserar frågan liksom med en 400-sidig bok. Det blir mindre uppseendeväckande att man tar till det som vi tidigare kallade övertoner på ledarsidor. Att man uttrycker sig på ett sätt som inte var accepterat tidigare, tar bort begrepp som islamofobi och sådär. Just att du flyttar den här gränsen, att det blir acceptabelt att ifrågasätta med intellektuella förtecken och att politiska företrädare som tidigare inte har tagit de sakerna i sin mun gör det. Och det finns ju en annan fara i det än att man gör det i mörka rum och liksom på gator och sådär. Sen att man inte kommer dominera valrörelsen, ja, men på ett sätt har man gjort det, för man presenterade innan sommaren ett antal förslag som gick i den här riktningen att man vill ha en valrörelse som handlar om islam. Men samtidigt så vill man också ha en valrörelse som handlar om andra frågor för att locka över väljare som man behöver, liksom, som är så kallade blockbytare. Och de går ju inte igång på det här att hetsa mer mot islam.
Men sen finns det också en verklig effekt. Jag menar, förra veckan, så en ganska stor nyhet som ni kommer ihåg den, så var det en en gravid kvinna i Borås som blev förföljd i Borås. Det slutade med någon polisutredning om ofredande, tror jag. Hennes kompis blev också förföljd. Båda hade slöja. Blev förföljd av en skrikande kvinna. Upplevde det otroligt obehagligt eftersom hon var gravid. Så blev hon livrädd. Mm. Det var en ganska stor nyhet förra veckan. Konsekvensen av antimuslimsk retorik, konsekvensen av att hacka på en minoritet, konsekvensen av att liksom stampa neråt, sparka neråt, det är inte att liksom ledarsidor blir arga på varandra. Nej. Det är att en kvinna i Borås som är höggravid blir förföljd.
Mm.
Det är den exakta konsekvensen. Och det är liksom det som händer nu när man gör den här typen av retorik rumsren.
Mm.
Så att när man gör den typen av retorik rumsren på liksom på ledarsidor, i böcker, i riksdagsdebatter, i politiska utfrågningar, i valrörelsen, då är det de människorna som drabbas. Mm. Det är män som, kvinnor som blir spottade på bussen, det är folk som får slöjan avriven, det är barn som inte vågar liksom prata om sina föräldrar på dagis och så vidare. Alltså det är konsekvensen av att hacka på minoriteter. Och ibland så känner jag att vi pratar om den här typen av saker som Jomshof som att det är liksom bara politiskt spel. Och det är det, det är politiskt spel. Men de människor som drabbas, de drabbas.
Mm.
Och nu ska det här skruvas upp. Liksom. Och jag måste säga att jag mår illa av det här beteendet som de här personerna håller på med. För de vet vad de gör. De som skriver detta vet precis vad de gör.
Och det, dels är det ju det där att det är grönt ljus att förfölja folk och hålla på. För att då är man, om man säger motsatsen till en landsförrädare, eftersom man hjälper till att stoppa islamiseringen av Sverige genom att jaga höggravida personer. Men det är ju också ett sätt att bädda för den egna galna politiken med hur mycket utvisningar som helst, ta bort permanenta uppehållstillstånd och allting. De lägger ju på något, precis som du säger, att de lägger den intellektuella grunden för den här huliganpolitiken på något sätt ska få lite tyngd. Jag noterar också att de i den här texten som förlaget brukar skriva om boken så står det att Richard Jomshof är SO-lärare. Det måste ju vara väldigt länge sedan han jobbade som SO-lärare. Och det reagerade jag också på, för att det blir på något sätt ett sätt att säga att det här är en person som kan de här sakerna, som är objektiv. Han är snäll, för han lär ut det till barn. Det tyckte jag var lite intressant också. Men vi ska hoppa vidare till nästa ämne. Jimmy Åkesson var med i Ekots partiledarutfrågning i morse apropå slöja och hat mot muslimer och sådär. Så fick han ju många frågor om att de vill ha slöjförbud, och programledaren påpekade att det har faktiskt dömts ingå under yttrandefriheten att få ha slöja. Vet ni vad Åkesson kallade det för då? Juridiskt mumbo jumbo. Ja, tankar om det, juristen Anders?
Ja, jag vet inte. Jag har inga tankar om det. Alltså det, yttrandefrihet är ju som bara för dem uppenbarligen.
Ja.
Det är väldigt fascinerande, för varje gång de får kritik så säger de att det hotar deras yttrandefrihet. Mm. Andra människor har ingen yttrandefrihet.
Nej, då är det juridiskt liksom, mumbo jumbo.
Det finns inget juridiskt mumbo jumbo, och liksom alltihop det här är ju bara dravel liksom.
Mm.
Men jag menar, han kanske ska försöka vara rolig, jag vet inte.
Nej, jag tror han menar allvar, att han tycker att det där...
Lagar det för andra människor.
Nej, men jag tror att han tycker att det där är ju experter som pratar. Så det är eliten som säger att det är yttrandefrihet att få slöja. Och de håller bara på med en massa tekniskt och teoretiskt tjafs. Medan vi som är ute i verkligheten ser ju att det här är ett islamistiskt övertagande av Sverige, ungefär. Tror inte.
Jag måste säga att jag förstår faktiskt inte. Alltså, det här är ett riksdagsparti, Sveriges näst största riksdagsparti, som ju har satt en ny norm för hur man utreder saker i Sverige.
Mm.
Man skickar det på en utredning och sen struntar man i vad experterna kommer fram till. Mm. Och så gör man som man vill. Och det är klart att det här är ju det som brukar kallas för democratic backsliding. Att man liksom, man successivt rullar tillbaka demokratiska normer för att de som har makten ska kunna göra som de vill.
Mm.
Och det här är ju liksom precis så. Man kallar domare för aktivister, man kallar liksom experter för partiska. Alltså man har liksom det, journalister är landsförrädare och så vidare. Alltså man har liksom det sättet att prata om människor. Liksom så. Och det är klart att det faller in i den trenden. Liksom. Men sen är frågan, alltså, domstolarna kommer ju inte tycka det är mumbo jumbo.
Nej.
Europadomstolen kommer inte tycka det är mumbo jumbo.
Och det är de som bestämmer.
Ja, i alla fall än så länge så är det ju de som bestämmer i västerländska demokratier. Du får gå ganska långt i democratic backsliding för att det inte ska vara det. Men det är klart att du kan göra väldigt mycket som inte strider mot lagen för att förfölja minoriteter. Mm. Och det är väl det de tänker göra. Mm. Så det är väl liksom, se det som en trumpetfanfar inför vad som skulle kunna hända nästa mandatperiod ifall de vinner.
Mm. Han pratade också mycket om sitt viktigaste vallöfte som han sa, som var billigare tandvård för alla. Det tyckte jag var lite förvånande, för det känns inte som att han har pratat jättemycket om det under mandatperioden. Vad tänker ni om det? Varför pratar han om det nu? Marcus, kanske?
Ja, det är väl en bra fråga. Man kanske inte har uppmärksammat det, men det är ju klart att han vill nå fler väljare som ska också byta block. Mm. Vad som krävs för att nå väljare som värderar välfärd och som inte bara är intresserade av det som vi pratade om innan och liksom hårdare tag och sådär, utan som också tycker att välfärden är viktig och som har sett att den här regeringen inte har brytt sig speciellt mycket om välfärd överhuvudtaget, och att det inte har varit någonting som har varit på radarn eller av intresse överhuvudtaget för vad man har kommunicerat eller ägnat sig åt. Så att det är väl någonting som de har identifierat.
Försöker SD vinna vänsterväljare sina?
Jag tror att de kanske också försöker profilera sig som, eller inte profilera sig, de är ju verkligen ett enfrågeparti, och det blir mer och mer tydligt.
Mm.
Det är så här, vi hatar islam, vi hatar invandrare, och jag tror att det också börjar bli tjatigt, för jag tror att vill man i längden ha ett stöd så kan man inte bara gå till val på det. Nej. Så det här är väl ett sätt att också komma ur det, och vi behöver inte bara tänka på att de vill vinna över väljare från andra block. Det kan också vara så att de försöker prata till soffliggare som kanske annars inte skulle röstat. Och där är ju tandvården faktiskt en viktig del. Så det är ju liksom ett sånt billigt trick ändå att få över dem. Sen så vet jag inte om de förstår att de har suttit i det här tida samarbetet som aktivt och effektivt monterat ner liksom välfärden, monterat ner sjukvården, minskat resurserna till allt det som just deras väljare nog tycker är viktigast. Och då kommer de, då vill de väl att man ska tänka på lite annat. Och så kommer de med det löftet.
Mm. Han sa att det var någon slags socialdemokratisk konspiration att de skulle ha försämrat A-kassan. Det var inte en försämring, det var bara en förändring. Säg det till de som har A-kassa.
Ja, och aktivitetsstödet och så. Ja. Men det är ju liksom, nej, men det är ju sverigedemokratisk retorik på något sätt. För verkligheten spelar ingen roll. De säger vad, och så blir de inte motsagda oftast, därför att folk hinner inte med liksom.
Nej.
Men jag menar, man måste ju vara medveten om att det här är ju lögn från början till slut. Alltså det första de gjorde den här mandatperioden var att ta bort den fria tandvården för unga.
Ja.
Så att jag menar, liksom, det finns inte på någon punkt hänger det här ihop liksom.
Mm.
Och det är ju också så, vi vet det, att alla välfärdslöften från Sverigedemokraterna, de ska finansieras av moderata skattesänkningar. Det vet vi. Så att det, och moderata skattesänkningar går alltid först. Mm. Det har vi sett den här mandatperioden också. Så att liksom, det här har liksom ingenting att göra med vad han kommer göra efter valet. Det är som Johan Persson brukade säga. Man säger en sak innan valet och så gör man en sak efter. Det säger en sak efter.
Bevingade orden.
Alltså, så att liksom, det har ingen relevans på vad som sen händer.
Och A-kassan gör nog ont för dem, för där var det verkligen något han försökte inpränta under valrörelsen.
Han lovade ju att avgå.
Ja, precis. Vi kommer inte gå med på någonting. Och sen så var det ganska billigt att köpa dem med det där. Liksom. Så att det är ju ändå en bild som de försöker att revidera, liksom hur billigt det var att köpa Sverigedemokraterna när det gäller den frågan, och hur han har svikit många av de här sverigedemokratiska väljarna som också tyckte den frågan var viktig.
Om vi nu pratar lite om framtida regeringar och regeringsbildningar och mycket sånt, så har det ju varit lite stökigt inom oppositionen i veckan, kan man säga, både med Expressens olika texter om Vänsterpartiet och som de kallar den här brevkampanjen då, och sen Miljöpartiet som säger att de har börjat förhandla med Socialdemokraterna igen. Vad tror ni, hur kommer, om det blir så att vänstersidan vinner valet, vilket ju allt tyder på, hur kommer den framtida regeringskonstellationen se ut, Anders?
Jag tror att det är liksom en bra fråga. Jag tycker det verkar nu som att Socialdemokraterna, och när man lyssnar lite på snacket och sådär, verkar börja tröttna lite på V. Mm. Det är lite för många skandaler liksom. Allting det här hänger ju på vad folk gör och sånt där, men en av de orsakerna till att jag argumenterade för ett närmare samarbete mellan SVMP innan valet, det var ju inte bara att man skulle kunna bilda en regering och sånt, men det var ju också att man kunde bedriva en valrörelse där man inte snubblar över varandra.
Mm.
Och nu börjar vi ju se en valrörelse där man snubblar över varandra. Vi är ju också ute och vevar mot Socialdemokraterna. Och det här är, tror jag, är sämsta tänkbara situation som man kan få. Men om jag skulle få gissa så kommer Socialdemokraterna försöka gå fram och bilda en SMP-regering. Man kommer att leta efter någon slags Tidöavtal i riksdagen med V och med C, någon variant.
Om det inte går, så december.
Nej, men om nej, mer Tidöavtal än decemberöverenskommelse.
Det låter så obehagligt.
Jag vet. Mm. Men det är första ledet är en sån idé. Andra ledet är en idé med SMP, med C och KD då.
Mm.
Ifall V nu absolut ska sitta i regering, så det blir väl nästa steg. Båda de har majoritet, ska jag säga, om vi tittar på opinionsmätningarna, så de är fullt möjliga. Går inte det där överhuvudtaget, då tror jag att man kommer börja titta på att bredda en regering.
Mm.
Lite beroende på hur de här V-skandalerna nu utvecklas, så kommer ju V att ha trasslat in sin situation där det kommer vara väldigt svårt att ta in V, för att C kommer ju alltid att lägga in sitt veto.
Ja.
Så att, alltså, om det bara hade ankommit på sossarna, så tror jag V mycket väl hade kunnat komma in. Men just det där wildcardet här, det är liksom centerpartisterna, alltså, och de är ju borgerliga, så att det är en knepighet liksom.
Men får jag bara en följdfråga, för att du sa då att de borde ha haft något slags gemensamt program. Hade det inte varit ännu värre då?
Det hade gemensamt program, tror jag inte. Men
nej, men liksom gått till valrörelse tillsammans. Ja.
Jag tror så här, sluta bråka med varandra inför öppen ridå. Jag är nere på den nivån nu. Alltså sluta ha uttalanden mot varandra. Jag har sänkt ribban från samarbeta till sluta kasta skit på varandra. Jag har liksom nu sänkt ribban rätt långt ner.
Sina, vad tänker du?
Ja, men det är väl en rimlig ribba, tycker jag. Alltså, Socialdemokraterna har ju alltid liksom känts allergiska mot Vänsterpartiet, och det handlar inte om att Vänsterpartiet har en så extremt radikal politik. Och det här, de här skandalerna som man pratar om, det är ju också skandalöst att Expressen också verkar ha slarvat så himla mycket med liksom sanningen och glidit på den när de har gjort de här publiceringarna. Och så blåser det upp till storm, och så tror jag inte att det är heller riktigt en slump att det kommer från just den tidningen, alltså just det slarvet, och att det är liksom vinklat åt det hållet. Men jag håller med, det är ju så att högern skräms ju hela tiden med Vänsterpartiet, för det är ju det partiet som är näst störst i den konstellationen, och det är det som står längst till vänster i ekonomiska frågor, och Centerpartiet är ju spritt språngande marknadsliberaler liksom, och det får man inte heller glömma. De vill ju inte ha några skattehöjningar, de vill inte ha någon utökad välfärdspolitik. Det är bara att de så här tycker det är lite obehagligt med fascister.
De vill ju avskaffa jobbskatteavdraget.
De vill det, va?
Lanserar ju hon i Almedalen, för de vill ha några första 15 eller något sånt där tusen skattefritt istället.
Skattefritt.
Så de vill ta bort
det. Ja, men de jobbskatteavdraget i alla fall.
Men de vill ju ha i grundavdraget från helvetet istället.
Ja,
så att liksom det blir ju ingen glad.
Jag tyckte det piggade upp lite. Det är väl bättre det än jobbskatteavdraget.
Känns väldigt mycket plus minus noll. Men ändå, oavsett, så är de, så förstår jag att man försöker skrämmas liksom med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet har gjort det lite lättare nu på sistone.
Alltså, de har blivit mer skrämmande.
Nej, men alltså inte mer skrämmande, men det är liksom, för deras politik, jag får ofta, det är ju många borgerliga väljare som är så här, men det här är ett extremt parti. Och mamma, men har ni kollat på dem? Alltså, de är ju typ mer högre än vad sossarna var förr. Alltså, och då, det är inte så extrema förslag, utan det är mer, det känns som att det handlar väldigt mycket om imagen och känslan. Och känslan hos Socialdemokraterna är så här, åh snälla, kladda inte ner oss med ert tjafs typ.
Men man får ju ändå säga att de hamnar i massa skandaler hela tiden och viftar med flaggor och allt. Alltså,
Gud förbjuder.
Det är så klantigt.
Är det inte så att när man lyssnar på den här debatten igår mellan Svantesson och Dadgostar, jag tror det där var liksom som det kommer att låta liksom.
Var det SVT eller vad var det?
Aktuellt var det. Det var liksom, alltså
hur lät det då då?
Vänsterpartiet är liksom terroristkramare och islamister typ.
Mm.
Och då, nu, kort sammanfattning, men det var liksom, det var ungefär det som var innebörden. Och det är ju bullshit i sak. liksom. Och jag kan också känna en viss, jag kan känna en viss irritation när detta parti för en vecka sedan inte klarade av att ta avstånd mot att Richard Jomshof kallade mig för kvissling.
Mm.
Då klarar Moderaterna inte av att säga pip.
Nej.
Men nu kan de klättra upp på någon hög jävla häst, alltså städa framför din egen jävla dörr, känner jag. Ja, synpunkt från läktaren. Men, ja. Men det är klart att det finns ett problem att Vänsterpartiet trasslar in sig i såna här saker hela tiden. De får ju reda ut det där. Liksom, så, va? Mm. Så är det. Det måste de ju göra. Mm. Sen att kanske Moderaterna har väl ingen större moralisk tyngd alls. De kanske sitter ner i ett hörn med en strut på huvudet och skämmas för att de inte klarar av att rensa upp SD. Och det kommer bli ännu värre när den här antimuslimska grejset går igång med de här böckerna och så.
Jomshofs Koran.
Jo, men liksom hela det här angreppet. Och det är ju som Sina säger, det är ingen slump att det är liksom Expressen det här heller. Men att liksom den här på något sätt kombinationen av ett antal krafter nu som på något sätt försöker kladda allting som överhuvudtaget går att kladda på Vänsterpartiet.
Mm.
Liksom, och det är ju nya saker hela tiden, men det är verkligen kladd, kladd, kladd. Och sen så, mycket av det Expressen avslöjat är ju bra. Det är bra journalistik, ska jag säga. Sen verkar det här senaste var väl inte lika bra.
Nej, det blev
också,
lite...
Den som kladdar riskerar ju också att förlora moraliskt kapital, eller vad vi nu ska kalla det. Liksom. Så att båda blir ju förlorare i den typen av konflikt. Men de som då hamnar under radarn nu och som vi inte har pratat om är ju Miljöpartiet.
Mm.
Vi pratade om dem i möjlig regeringskonstellation. Och när jag lyssnade på Daniel Hildén häromdagen när han fick frågor då som skulle vara lite knepiga i relationen till liksom Socialdemokraterna, där man då har lite olika syn bland annat på kärnkraften och någonting annat, så var han väldigt smidig i de typen av frågeställningar liksom, där man kände att han vill inte gå i konflikt där, liksom, inte ha några röda linjer eller så. På ett annat sätt än vad jag hört honom prata innan, och det känns som att om det ska vara tonen i valrörelsen så är det också så här ett sätt som tror både Miljöpartiet kommer gynnas av och Socialdemokraterna kommer gynnas av, att Miljöpartiet och S kommer att framstå som rätt så samordnade. Och nu har vi en sommar med hetta runt om i Europa med bränder och torka nu som gör att kärnkraftverken inte kan liksom fungera runt om Europa. Alltså det finns ett läge för Miljöpartiet att i det här läget när det är mycket negativt fokus på Vänsterpartiet, fokus på klimatfrågorna, att kunna växa. Och kan man då också få mindre negativ fokus som man har haft innan och framstå som rätt samordnad med Socialdemokraterna, så kan man också vinna på det där.
Men jag tror också att så här, det är så skandaler och så där åt sidan, för det där är verkligen trassligt. Men om man bara tittar på politiken och att de kanske inte alltid håller med varandra, det är väl toppen. Vi har faktiskt inte två partier. Alltså vi har 8 att välja på, och det är ju jättebra att man inte håller med varandra hela tiden. Och jag tycker att det är så mycket fokus. Hur ska ni komma överens? Hur ska ni göra? Ja, men det är väl det som är kompromisser, eller hur? Och det är sånt man gör efter valet. Och jag tycker också att så här, och det här har också med den politiska journalistik kan göra, att jag kan bli så himla trött på, men hur ska det här gå ihop då? Nej, men alltså, det är väl jättebra att väljare får göra sin röst hörd först, och det är lite som, nu kommer jag också avslöja, alltså det är så uppenbart att jag är 90-talist, men typ som Spice Girls, man är såhär, välj din favorit, men det är ändå ett band typ, och det är lite så valrörelsen är, att det kan ju ändå vara så här samma lag, men att man kan ha någon som är lite spicy, lite ginger eller lite sporty eller vad de nu heter.
Fast där tycker jag att Vänsterpartiet kanske är scary nu. Jo, men jag tycker att Vänsterpartiet har, och Miljöpartiet har ju valt olika strategier här. Alltså Miljöpartiet har ju, precis som Marcus säger, de har ju valt strategin att liksom ligga ganska lågt, vara positiva och glada, se ut som att de tar roligt, liksom driva ungefär samma politik på höger-vänsterskalan som Vänsterpartiet, plus miljöfrågan, minus skandalerna, tralala, här kommer vi. Alltså det är väldigt framgångsrik position just nu. Den påminner väldigt mycket om våren 2014, då jag som är från stenåldern, så jag kommer ihåg den, när de blev näst största parti i valet, därför att de just var positiva, glada, pratade om viktiga frågor och höll sig borta från de här konflikterna. Vänsterpartiet har gjort tvärtom. De tar liksom konflikt mot precis alla som rör sig. Ida Gabrielsson, vicepartiordföranden, hon är ute liksom och krigar verkligen på sin Facebook-sida då, men också på några ställen till.
Och med
en attityd faktiskt som är jättehård liksom. Och när man utvärderar det efter valet, då tror jag man kommer att komma på att röda linjer var inget bra. Jättehård konflikt var inget bra inom de rödgröna. Men däremot det här liksom Miljöpartiets strategi, den var ganska bra. Så att jag undrar om inte vi kommer att se ett Miljöparti som kommer att bli osannolikt mycket större än vad vi tror. Och ett Vänsterparti som börjar sjunka nu. när liksom, och då blir de ännu surare och surare och surare och surare, så att, liksom, då blir det här självförstärkande liksom. Trender blir alltid självförstärkande. Och tittar vi valrörelse historiskt, så är det alltid så att första veckan, den som var nu, den brukar vara liksom en uppladdningsvecka. Nu blev det en kalla anka-vecka i den här gången, men det brukar vara en uppladdningsvecka. Sen kommer det 3 veckor av riktig politik som vi är inne i nu. Och sen kommer det 2 veckor regeringsfrågan. Men sen kommer det 2 veckor regeringsfrågan. Så att allting nu siktar på de här sista 2 veckorna som blir regeringsfrågan. Och då tänker jag att någonstans där, alltså om 2 veckor, då är inte jag jätteförvånad om Miljöpartiet bara sticka rätt upp.
Till siffra?
Det kan bli 2-siffrigt.
Oj, det här ska jag inte glömma. Din...
Nej, det kan bli. Det beror på valrörelsen. Alltså, valrörelsen, bollen är rund. Men alltså, jag skulle säga att jämfört med att de håller på att åka ut i förra valet, så är det ju en betydande insats.
Spännande.
Ja, vi får avsluta där för den här veckan och visa fram emot att spela in nästa avsnitt, för det händer väldigt mycket just nu. Så det kommer vara mycket att prata om. Tack så mycket för att ni har varit med, Anders, Marcus och Sina. Jag heter Susanna, och framförallt tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.